Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Och det är så finurligt att vi har både Charles och Mattias på plats i studion idag.
Ja, men det har vi väl typ alltid för tiden. Det var ju lite corona där som ställde till det.
Ja, så är det.
Nya briller.
Nya briller idag. Jag har två par.
Har du börjat med, ja du har börjat med briller nu alltså?
Nej, jag har ju haft fast lite diskretare, rundare. Och så fick jag order om att jag skulle ha lite briller som tar lite mer plats.
Ja, just det.
För jag är så grå hela jag. Så
att ja, just det, men det är för ålderssynen som du har skaffat då?
Ja, i huvudsak är det för att kunna läsa.
Ja.
Sen är det lite, de har lagt på lite annat också för att det ska bli jävligt dyrt att köpa dem. Men,
ja, exakt.
Det, men om du skulle beskriva brillerna, hur skulle du beskriva dem?
Nej, ja, men nej, jag
vet inte.
Vad
ser ut som, tycker du?
Ja, det är ju så att
jo, men skönhet. De är lite fyrkantiga.
Ja,
lite,
men de är fyrkantiga. Vi får ta en bild. Ja. Eller så här, ni ser ju bilden.
Men,
vi har ju redan lagt ut en bild när det här.
I know, men håll i det nu. För sen var det ju så att det var ta två för en.
Och ja, då listade, det brukar vara så.
Det listade ut i kassan så var det så här, ja, nu får du dubbla glas. Det är bara att köpa till en båge. Ja, vad kostar glasen då? Ja, 4 500 bara. Ja, men du vet, idiot Charlie tänkte så här, jag kan ju inte tacka nej till någonting gratis som är 4 500. Så fick jag köpa ett par bågar till. Och då tänker jag, kan jag inte köpa samma? Måste köpa någonting annat då? Så nu ska du få se mina andra bågar. Är du beredd?
Ja.
Jag får gå och hämta dem.
Vad är det som händer här?
Ja, men jag måste ju gå och hämta.
Fan, vart det någon sån här glasögon?
Det var ju du som frågade.
Nu skulle det varit passande med en sån här synsam sponsor. Oh. Fast det är inget sånt.
Nej.
För jag ska tala om att min dåligaste affär, min sämsta, fan kunde jag säga dåligaste. Den sämsta affären jag någonsin har gjort är just när jag köpte briller som var två för en.
Ja.
Du känns ganska stolt eftersom du nu liksom vill visa de här.
Nej, men för att de är busiga. Det är så kul att köpa någonting för liksom x antal tusen bara på skoj.
Ja, jävlar, de där var busiga. Vad ska man kunna kalla dem där för? De är faktiskt John Lennon, professor Baltasar.
De heter
professor Kalkyl.
De heter John Lennon faktiskt.
Ja, du ser. Fan, de var ju coola.
Men min systerdotter tyckte jag såg ut som professor Kalkyl. Det var hennes första
ja,
också.
Ja.
Ja, jag tänker att jag ska, när jag springer, för det är här, de, nu kan ni för er som lyssnar då, det är ju huvudsak för er vi gör detta.
Ja,
ser de jättesmå runda. De heter John Lennon. Min fru tycker ser ut som en ung Mikael Wiehe.
Mm.
Ung får ni ta med en nypa salt då, men där har ni det.
Och så när det är sådana här bågar bak som sätter sig runt örat såg jag.
Ja, det var därför jag tog dem, för jag tänkte du kan ha dem när du springer.
Ja, perfekt.
Så egentligen var det. Men sen var de så balla, för de är gröna och nästan lite för små. Så jag kan också ha dem när jag ska gå på fest.
Mm.
Om det dyker upp så här Nassim Al-Fakir som kommer i så här fotbollsdojer och damblus.
Ja, så
och
du liksom, var inspirerad där?
Ja, men då tänker jag så här, fan vad jag spelar safe liksom.
Ja.
Och då dök de här glasögonen upp.
Ja, jag tyckte det var ascoola.
Ja.
Det måste jag säga.
Tack!
Och varför jag gjorde min sämsta affär, det var det för att man skulle ju ha slipa dem. Vad heter de? Heter det ju när de är
progressiva.
Progressiva.
Ja.
Och då fick jag gå och prova ut. Och sen så var det inte bra. Fick jag gå och prova ut igen. Och då sa jag, men nu är det nog bra. Och jag kände så här, jag kan inte klaga igen. Men jag var liksom yr i huvudet av det där.
Ja.
För att jag hittade inte det. Och då sa de så här, du vänjer dig. Men då var det också två för en. Så jag köpte två för en. Men jag vande mig aldrig. Alltså, det var det som var problemet.
Jaha.
Att det liksom, så att de där två paren ligger bara.
Mm.
Men du har inga problem med att du känner att det blir så snurrig?
Jo, men i början var det ju då att, och då, jag är ju lite skitgubbe, så jag kan ju också vara så här, nej, nu kör vi. Och sen är det snurrigt och det är ovant och grejer, men då har jag gett mig fan på att, nej, men då får jag väl vänja mig då.
Mm, och det funkar.
Det tog en månad när jag bara bet ihop.
Ja,
och hade dem hela tiden.
Bra
sen
tips.
Sen gick det bra.
Ja, härligt.
Nåväl, så då uppmärksammade jag att jag hade nya glasögon. Och nu har jag sett mina galna glasögon. Då får vi lägga upp en bild på dem också, antar jag.
Ja.
Men kanske de galna jag ska ha.
Jag tänkte säga, vi gör väl lättare om bilden tas i de här.
Ja, ja, jag låter dem vara kvar så. Ja. Hur är det med dig?
Det har varit skitsnack nu. Ja, men det är alldeles strålande.
Mm.
Jättebra. Om jag ser gråtig ut så var det så här, det enda som jag just på tal om glas och ögon då, så måste jag sovit på så här sömmen på örngottet i natt. För när jag vaknade i morse så var jag så här superröd i ena ögat.
Mm-hmm.
Och så att även om jag är glad att träffa dig så är det inte så att jag är så tårögd.
Inte så tårögd, nej.
Men,
nej, jag tog det inte så faktiskt.
Nej, bra.
Jag tänkte att det kanske hade att göra med veckans gäst.
Det hade du kunnat göra.
Som du var lite tårig, därför att du har ju varit så frustrerad. Därför att på något sätt så känner du att du känner den här personen.
Man, ja,
kan inte
verkligen
komma ihåg vad
jag
ni har
sett. Jag har sett henne i Sportspegeln och Sportnytt.
Mm.
Tror jag i alla fall.
Jo, ja, det, men det kan ju vara något annat. Det
kan vara vad som helst.
Efterlyst kanske. Vi, det får vi. Vi välkomnar i alla fall in Jenny Fred.
Tack snälla. Gud, jag satt här och försökte hålla mig för skratt.
Ja.
Ni är ju bra härliga.
Vilka du... glasögon gillade du bäst? De första?
Jag tyckte om de senaste.
Ja, ja du ser.
Jävligt mysiga. Jag hade själv gärna velat ha sådana där.
Ja, du ser. Mm.
Fan. Men du behöver inga briller.
Jag har glasögon.
Mm.
Men jag är fruktansvärt dålig på att använda dem.
Aha.
Jag tycker jag stöter i dem. Jag tycker att de är i vägen. Jag är inte vant med dem. Jag måste ju ge det tid.
Sen kan man också misstänka att du har ett något aktivare liv än vad jag har. Så det kan ju dyka upp fler situationer för dig. Om vi jämför gymtimmar tror jag ju att du som tyngdlyftningscoach gör ett par till timmar där nere än vad jag gör, kan man säga.
Ja, det är en konst. Om du ska hålla på med tyngdlyftning, alltså det blir skitsvårt om du ska ha glajer. Det är samma med vixelringar och grejer, man måste ta dem hela tiden.
Ja, det är det du skyller på, ja.
Jajamän, det är den.
Jag förstår.
Ja. Det märker jag när jag spelar tennis. Så,
hur ofta spelar du tennis? Vixelring.
Nej, det är inte tre gånger.
Klämmer.
Ja, för det börjar ju med, och sen så slår man så klämmer, och sen ska jag då ta av mig den, och då har jag hunnit fått upp värmen.
Ja. Ah, ja.
Och då får
svullen.
Jag ju knappt av det, får jag springa in på toan och spola iskallt vatten.
Men är det samma när du dricker öl? För efter två öl när vi är på krogen, då brukar du märka att ringen skaver lite, och då brukar du vilja ta av den.
Ja,
där.
Bla bla bla. Ja. Fan, du är riktigt för hugget idag.
Ja, du är riktigt rakt.
Sitter i brillorna.
Ja.
Men Jenny, alltså, så här, det är ingen tvekan om att man ser på, hela du lyser ju styrka liksom.
Oh, vad fin,
man bara ser
fin,
den här den, alltså, så, ja, man ser ju på vissa, de bara ser så
det var jättefint, sagt.
Starka och fräscha ut liksom.
Tack.
Vad gör du? Kan du inte berätta för de lyssnarna som inte vet vem du är?
Ja. Nej, men Jenny är från norr. Jag är 27 år gammal, svårt att säga på norrländska.
Får jag gissa att du är från Umeå?
Nej, alla tror att jag är högre uppifrån vad jag är, men jag flyttar runt ganska mycket. Men jag är född och uppvuxen. Född i Sollefteå, uppvuxen i Kramfors. Men jag har flyttat runt typ 22 gånger så att, och högre över. Så att jag liksom säkert plockar med mig ganska olika dialekter. Sådär. Så att jag gissar på att det är det då. Mm.
Det låter som en blandning nästan. Men du till och med nere i Gävletrakten lite grann. Och upp till Övik mycket.
Ja.
Övik mycket. Ja.
Domsjö har man varit mycket i, spela hockey och grejer. Och så.
Ja, jag är en stor
Modo.
Jag är stor Modo-fan och älskar Övik. Jag tycker att det är liksom Sveriges Monaco. Liksom. Nej, men... Och då tänker jag inte på rika hockeyspelare, utan jag tänker på naturen, Höga kusten, jag tänker på skidbacken, hamnen nu som man har börjat gjort i ordning.
Har du sett vad fint?
Ja, jag har varit på strandkaj, kök och bar, fantastiskt.
Vad glad jag blir, för många brukar liksom bara heja på mod och att det blir liksom som en grej, men vad glad jag blir.
Ja, jag är ett stort fan. Jag ska också åka upp till nu här den 24 februari.
Ja,
så får Niklas Sundström sin tröja hissad. Jag känner Niklas lite grann, så att då skulle
Niklas
bli
Sundström är någon typ av sportbollare, eller?
Niklas Sundström är en hockeyspelare. Aha. När det går bra, när man, liksom, man hedrar en spelare från sin klubb, då hissar man upp tröjan i taket.
Just det. Kör de ju bara över kroppen.
Visste du det?
Jag vet att man hissar tröjan, det har jag sett. Men jag har sett att man gör det för sig. Jag har sett nu får den här svensken sin tröja i taket i NHL någonstans borta i USA. Så har jag sett det. Jag visste inte att man gjorde det i Sverige, men det var väl inte så långt ifrån att förstå att man vill hedra på samma sätt. Men jag visste väl inte vem den här personen var, men jag gissade efter vad Modo, eftersom om någon nämner Övik i den här podden, då är det ju en kvart längre podd som handlar om det.
Ja, visst är det där. Okej, förlåt att jag avbröt faktiskt.
Nej, jag blev bara glad.
Vart du var.
Jävligt fin avbrytning, men Niklas han är otrolig, så att jag håller med dig där.
Ja, vad kul.
Nej, men sen så jobbar idag som, jag har ju själv gått igenom en ganska rough patch. Så jag började livet väldigt olyckligt. Gick in i psykisk ohälsa väldigt tidigt.
Varför då?
Jag har en bakgrund där det är otroligt mycket våld. Ingen trygghet. Jag hade inte haft någon förebild riktigt, kvinnlig eller manlig på det sättet. Det kom in senare. Jag hade inte föräldrar som kanske gjorde de bästa valen. Fick inte träffa pappa. Han är min största idol idag. Det är han som faktiskt har fått in mig i tyngdlyftning. Han är liksom svensk veteranmästare, så att vi det är så jag kom in på det, men vi fick en finare kontakt längre fram när jag blev utslängd ur mitt hem helt oprovocerat från min mamma då.
Så vi, som inte mådde bra liksom.
Ja, men det är väl mycket såklart att det handlar om att grund och botten är ju inte heller någon hälsa där heller. Något grundläggande som artade sig oss barn då. Absolut en bättre relation idag, men inte så befintlig. Och sen så försökte jag ju växa upp och försöka halta mig fram och samlade ju på mig mycket trauman. Både män som gjorde mig illa ganska mycket, min mammas män. Som jag inte liksom, ja, man var ju ett barn. Vem tror ett barn liksom?
Mm. Men illa som att de liksom slog dig eller mobbade dig eller liksom? Ja,
psykisk, fysisk, ja. Väldigt närgående. Så att ja, för att inte gå in för mycket på detaljer, men väldigt obehagligt. Sen så...
Vidrigt helt enkelt.
Ja.
Hur fan var det finns mycket äckelgubbar?
Ja.
Alltså...
Fan.
Det är ju det, ja. Och de skyddas ju för mycket. Särskilt också, de går ju på barn. För att de...
För att de kan.
Ja, de kan.
Ja, för,
för att det är lättare target liksom.
Precis.
Nej, men sen så har man ju inte fått äga det liksom. Sånt där pockades ju på. Det är så, för att göra en lång historia kort så plockade jag ju såklart upp mönster som gjorde mig illa. Jag var ett väldigt liksom trasigt barn. Då blev jag en ganska trasig vuxen. Jag fick klara mig väldigt tidigt och vi hade väldigt dåliga, nu när vi ändå är i den här podden, dåliga förhållanden med pengar. Båda mina föräldrar har det bättre idag. De är inte alls i kronofogden som de var då. Mm. Vi hade knappt mat på bordet, fick liksom halta sig fram. Och det där märker barn. Det gör man. Alltså det präglar en jättemycket. Så jag började ju liksom ta ansvar för det. Så att jag började ju jobba väldigt tidigt. Jag började jobba som 14-åring. Och fick låna ut pengar till, ja, till exempel min mamma och så vidare. Då. Och gjorde säkert så gott hon kunde med det hon hade.
Men vilket år, hur gammal var du när du blev, som du säger, utslängd så att säga?
I 8:an. Hur gammal är man då?
Ja, då är man väl 15.
15. Mm. Så att man var inte så gammal. Och då fick jag famla liksom... Och hitta ett nytt hem hos pappa då. För jag hade inte bott hos han heltid. Vi hade varit varannan vecka. Och sen hade vi inte... Ja, jag hade inte ens vetat om han ville ha en relation med mig på det sättet. För att han försökte och... Jag fick höra annat, vet, föräldrar snackar skit. Kan de göra. Så att det var ganska luddigt. Men sen fick jag ju veta att, men herregud, han ville ha mig på heltid egentligen. Mm. Så det var en fantastisk... Jag kan säga att idag, hade jag inte blivit utslängd så hade jag säkert inte... Ja, jag hade ju inte levat idag. För det gjorde så att jag fick en någorlunda trygghet.
Så att... Har du några syskon?
Jag har 4 syskon.
Äldre eller yngre?
2 äldre. De har en helt annan mamma. Men de är liksom över 10 år äldre. Så man har ju flugit ur hemmet liksom.
Mm. Okay.
Och sen har jag en hel syster som har varit ett fantastiskt stöd. Alltså utan henne. Jag sa det faktiskt. Jag tillägnade. Det är tack vare henne också som jag är gift idag på ett sätt. Hon introducerar mig alltid till de här lyckostunderna i livet. Så att det är tack vare henne jag seriöst lever idag. Och mig själv då. Med tanke på
att det var så illa så att du liksom funderade på om du skulle vilja fortsätta leva helt enkelt.
Jag tog ju suicidförsök och allting så att det var ju liksom väldigt mörkt för mig. Det tog ganska lång tid. Jag fick ju liksom, jag gick ju in i en depression egentligen när jag gick i högstadie. Men jag fick ju lov att trycka undan det för att där vart jag inte trodd. Alla tyckte att jag var en lat tonåring men jag skötte skolan jättebra. Jag var så duktig på alla plan. Jag var en jättefin atlet. Alltså jag var grym på allt jag gjorde. Jag var liksom så här, the perfect daughter. Och det var väl det som var problemet, att jag var för duktig hela tiden.
Men vart du så här, tog du ut din, alltså det som du varit utsatt för? Kunde du vara elak mot andra klasskamrater eller liksom kompisar? Eller?
Det var ju det jag inte var. Jag har tänkt mycket på det där, vad som skiljer sig från att jag faktiskt har varit en person som har gått åt andra hållet istället för att ta efter. Och jag vill ändå tro att jag kanske har fötts med det, jag vet inte. Men jag har en enorm empati för människor så att jag vill aldrig utsätta någon jag själv har blivit utsatt för. Sen så, när jag var 16, då tänker man ju att ja, men nu, ja. Jag var med om ett övergrepp på sjukhus. Det var det som gjorde att jag varit nog mest trasigast. Som gav ett, liksom, ett väldigt djupt sår. Som jag liksom...
Vad säger du? Vart du utsatt på ett sjukhus?
Ja, och det här är något
som... När du låg på sjukhus?
Ja, när jag var 16 då fick jag en maginflammation. Alltså jag minns att olyckligtvis var inte pappa hemma. Han var utomlands eller någonting. Och då hade jag bara min brorsa, han hade inte ens körkort. Och då kändes som att ja, men jag kommer dö nu för att min mage håller på att explodera. Och det var för att jag hade fått en inflammation. Och det är bara ren otur. Det hade ingenting med... hälsan på det sättet och psykiska hälsan att göra. Utan, så jag ringde min bror och sa, vet du, alltså jag tror jag håller på att dö, jag håller på att svimma för min mage håller på att explodera. Så han ringde en vän, ilfart mot Sollefteå sjukhus. Jag fick jättemycket morfin. Det har jag också funderat på mycket, då jag har nämnt det i många andra poddar, att jag undrar lite grann hur de tänkte, för man ska ju mäta morfin på ett annat sätt. Alltså man ska ju mäta gentemot vikt och höjd och sådär så att det blir rätt. Men jag fick alldeles för mycket morfin även fast jag hade ont. Och jag minns allting. Och där också blir det ju att män går på en person är väldigt utsatt situation. Att de kanske inte får så mycket, ja men, hejarop med sig så att man blir trodd. Men då var min bror utanför i väntrummet, bara en dörr emellan. Och så kommer det in, så ligger jag på britsen. Jag har fortfarande svårt att prata om det här, men jag är väldigt noga med att jag måste berätta det, för att jag vet att jag inte är ensam. För det var nog en stor del till varför jag kraschade sen också. Han kommer in och så tänker jag så här, men gud vad bra, för jag har alltid fått jättebra hjälp på sjukhus innan. Alltså verkligen, och Sollefteå har varit ett fantastiskt sjukhus, inte för att hänga ut dem så, men då kom han in och ber mig liksom ta, för han ska väl förmodligen kolla, alltså magen, ändtarmen tänker man ju, en rutinkoll på det. Men väljer istället att stoppa in fingrarna i vaginalt istället och ja, förgriper sig på mig på de sätten han kunde på den korta tiden.
Och han, det var en läkare alltså?
Det var en läkare som var 35-40 kanske. Han, och det värsta var att jag har tänkt mycket på det, att jag var ju jättemedveten. Jag var så rädd, och folk som säger, varför skrek du inte? Jag tror inte de förstår att när man har varit med om sånt här så går det inte. Alltså du blir till is. Du tappar hela dig själv. Och där försvann ju en stor pusselbit av mig. Alltså en väldigt stor del av mig själv som är så ung. Jag hade inte ens varit med en kille då. Jag hade aldrig legat med en kille till exempel. Jag visste inte riktigt. Jag gjorde det mycket senare för att jag var så himla äcklad av just det där, av naturliga skäl. Och det värsta var att han var väldigt neutral med det. Som att han var, det var en rutinkoll. Och sen gick han bara ut genom dörren. Och bara, det var normalt. Och sen så var min bror där då, utanför. Och allt jag ville var att skrika ute och säga det. Men jag, där och då, varför det är så viktigt att prata om det. För de som har varit med om det känner enorm skuld. Att det var mitt fel. Eller man går om 1000 gånger att, men gud, det kanske var normalt. Men varför skulle det vara normalt att stoppa in i min vagina när jag har problem med magen? Alltså förstår ni, man tänker ju mycket. Det skulle inte vara så.
Var det någon konfrontation efteråt? Eller kände du att du inte orkade? Eller liksom, du gjorde ingen anmälan eller så?
Nej, jag gjorde inte det. Jag var så liten, jag var så ung. Jag var så 16 och jag var... Nej, och jag ångrar mig så mycket idag. Och det är därför jag pratar om det mycket. Att anmäl, även om det kanske inte leder till saker, att... Men så att det liksom hamnar i statistik. Så att det hjälper till det nästa. Så att det kanske blir bättre odds än vad det var för mig. Och det är jättenoga med att jag pratar mycket om i mina sociala medier. Gör det du kan. Skrik ut, var en högtalare. Och det jobbar jag jättemycket med, att hjälpa unga kvinnor som äldre. Att inte falla offer för något svin som tar ut sina äckliga fantasier. Så att det är liksom, det är så viktigt. För det händer ju varenda sekund. Mm. Nej, men det var liksom det som gjorde att det var det värsta som har hänt. Sen så måste jag säga att eftersom att jag hade en sån här bakgrund, jag visste inte så mycket annat då. Då var jag ändå hos pappa och var mycket bättre där. Han hade en fantastisk fru, eller har. Så de gjorde det de kunde. Men jag vågade inte berätta. Så det här har inte jag fått ägt förrän jag kom ut med min dokumentär 2020 var det. Mm. Du och jag mot psykisk ohälsa.
Mm.
Och det är så många år efter.
Wow.
Men man skulle kunna prata mycket om som situationen.
Ja, absolut.
Men om vi tittar på dig i det då.
Mm.
Liksom ständigt sviken, utsatt, liksom manipulerad av liksom vuxenvärlden från du väldigt liten.
Mm.
Och hela vägen upp tills det kommer till någon punkt där du till och med säger så här, men jag checkar ut. Mm. Jag skiter i det här. Mm. Liksom. När vände, alltså finns det något sådär beslut eller något ögonblick för dig när du tänker så här, men nu blir det jag då. Nu får jag väl kolla med mig då. För även där du beskriver att vara duktig i skolan och liksom träningen 120 är ju också något sådär rop på hjälp. Så här, hur perfekt kan jag bli så att jag kanske inte blir illa behandlad då? Liksom. När lyckades du ta kommandot då, om man ska säga på det sättet?
Ja, det var 2016-15. Jag fick en psykos på Gotland. Vi hyrde ett hus där, hela familjen. Alltså grejen är att jag tror folk förstod att jag egentligen mådde. Min familj är underbar på pappas sida, men som många andra i äldre generationer så sopar man saker under mattan. Man är inte lika bra på att prata, och det är väl kanske det man gärna vill prata om också. Så min syster hon skulle komma några dagar senare. Hon vet att jag kunde prata om allt. Hon har varit med om väldigt mycket hemska saker själv, så hon var ju den jag hade, som tur var. Men räckte kanske inte hela vägen. Men då vet jag att vi var där några dagar och jag märkte att jag checkade ut liksom hela min kropp. Man ser bilder därifrån. Jag nämnde förut i andra poddar också att jag var alldeles grå. Alltså jag såg ut att vara typ alltså 50 år.
Mm.
Jag hade verkligen åldrats på kort tid och hela mitt ansikte var lite vanvrängt. Alltså det var liksom väldigt vanställt. Det såg väldigt obehagligt ut. Jag var alldeles grå, jag hade tappat all lyster, jag låg inte. Alla trodde att jag var sur. Vi satt vid middagen där. Jag är en jättesprudlande människa. Jag får alltid höra att jag är så stark och rolig och glad. Liksom. Det är min styrka. Så alla trodde att jag var sur. Men i själva verket så hade jag checkat ut. Jag satt där och inte fanns i min kropp. Och jag hade inte kontroll över den. Och det är ju en psykos. Jag visste inte vad jag höll på med. Så jag satt och var som en sten. Jag kunde inte ta beslut. Jag skrek inombords men kunde inte göra någonting. Och det är sånt som händer om man är med om en ordentlig psykos. Så att när min syster kom äntligen, för hon kom några dagar senare, bröt jag ihop som ett spädbarn i liksom fosterställning och grät i 24 timmar för att jag, allt skulle bara ut. Och där var på något sätt vändpunkten absolut, men sen har jag ju försökt liksom ta suicidförsök efter det, för att det är ju en käftsmäll.
Mm.
Som man visste egentligen skulle komma. Om man tittar på en bakgrund så som många andra har, jag är ju långt ifrån ensam, så är det inte så konstigt att det här är för mycket för en person att kunna förvalta och hålla inne på. Liksom. Och jag var så himla ung.
När är du född?
Alltså, för jag är född 95, så jag är ganska ung.
Mm.
Man fick ju växa upp tidigt. Då. Så att då, efter det så fick jag ju komma hem och ta ju tur med allting, men sen så fick jag en dipp där och ja, men aktivt tag suicidförsök som jag gladligen misslyckades med, vilket jag är väldigt glad för.
Mm.
Där var min vändpunkt, för att där var det som att jag bara, men herregud, vad håller jag på med?
Mm.
Jag kan inte få de här att vinna, jag kan inte, jag är ju fantastisk. Alltså, det var som att jag förstod liksom att, men herregud, vad håller jag på med?
Mm.
Och det var ju jätteläskigt. Jag hade ju ingen aning vad jag skulle göra. Jag trodde aldrig jag skulle komma dit, för jag är en väldigt stark människa, men jag har ju varit så stark länge liksom, och burit andras problem och skyddat andra liksom, och mycket annat. Så att, där var vändpunkten för mig, där jag fick verkligen en kick i rumpan, och där såg jag aldrig tillbaka igen.
Nej, för att man ska på tal om det då, vändpunkten. Mm. För du är ganska långt ifrån grå just nu.
Ja,
kan jag intyga idag,
ja,
för våra
ja.
Lyssnare. Så hur, det här med ekonomin,
ja.
Liksom, du var duktig i skolan, berättar du.
Mm.
Vart är sen? Har du pluggat? Eller, jag vet att du är liksom entreprenör, du föreläser, ja. du är coach i alltså, tyngdlyftning.
Mm.
Hur går det ekonomiskt idag då? Och hur kunde du liksom få fart på alla de här
grejerna?
Hur
byggde du upp
det? Liksom?
Jag sa ju förut att jag ska aldrig bli entreprenör, sa jag. Och här står jag idag och är det. För att jag tänkte att alla entreprenörer är sönderstressade. Men det var egentligen min räddning. För jag fick liksom först bygga upp mig själv, såklart tog många år innan jag ens var frisk nog att kunna jobba ordentligt. Men jag gjorde det jag kunde. Jag svalde liksom såhär, jag behöver inte vara bäst. Det är det som har varit problemet innan. Det räcker med att jag ger mina 60%, för jag vet att de är typ som andra hundras. Så att jag började plugga PT, eftersom att jag har en bakgrund som coach väldigt tidigt. Jag fick verkligen det förtroendet, vilket är jättekul. Så föll det väldigt naturligt. Och sen så har ju tyngdlyftning varit med mig sedan jag var 2. Alltså pappa tävlade ju, så jag var ju med på det. Och han har ju hjälpt mig jättemycket. Så han har lagt ner väldigt mycket tid på mig. Det är jag väldigt tacksam för och en fantastisk förebild. Och då har det varit liksom att jag nischar in mig på tyngdlyftning. För att det är mer ovanligt än andra personliga tränare. Det finns kryllar av personliga tränare. Sen brinner jag för det otroligt mycket, för att tyngdlyftning är så himla fint. För att det hjälper många mot ätstörningar. Det hjälper jättemånga mot som har skev kroppssyn och allting. Eftersom att det har ingenting med ditt utseende att göra. Jag brukar likna det med metafor att hur mycket skit du än har på axlarna, så kan du komma ner i botten lägre och trycka upp skiten. Och det tycker jag tar med mig, det är väldigt mycket i min egen resa, både mentalt. Så jag lär alla de som kommer till mig, lär jag att det här kan du faktiskt använda utanför. Så att du andas tyngdlyftning. Och sen började jag bygga upp, liksom, jag startade upp en verksamhet deltid. Jag hade en anställning på deltid och det tycker jag är smart.
Mm.
Men i och med att jag delade min psykiska ohälsa mycket och tips och råd och tyngdlyftning som var ganska... Det var ganska få kvinnor som gjorde det, och väldigt få unga tjejer som la ut det på Instagram. Och sen gjorde jag en hashtag girlpower, så jag var en av de första som faktiskt fick ut den hashtaggen. Då växte jag på Instagram. Jag växte enormt mycket. Och där så kom ju en crowd, väldigt kul. väldigt fint. Och de har hängt med väldigt länge. Sen så fortsatte jag jobba upp det. Skaffade enskild firma. Finns frilansfinans, det är tips också. Mm. Sen så var det bara att knega på. Jag kan inte säga att det har varit lätt. Jag har jobbat mycket. Men jag kan säga att det är det bästa jag har gjort. Att våga tro på att vara en kontrast i allting. Att göra en grej av det.
Mm. Men då jobbar du idag, då använder du kontot också som en av dina inkomster kan man säga då.
Absolut.
Du gör samarbeten där på Instagram och så. Sköter du allt sånt själv liksom? Som jag råkar jobba i branschen så blir man lite nyfiken då. Men, nej men du sköter om alla dina samarbeten och grejer.
Ja.
Och,
ja. Jag är medlare, förhandlare. Jag hade väl kunnat anställt någon men jag tycker att det är så jävligt kul. Mm. Jag älskar att förhandla, jag älskar att prata, jag älskar liksom och eftersom att man vet sitt värde idag, ni kan säkert känna igen det att man liksom bara, det är det här, så här är det. Jag vet att jag har jobbat upp där och vill ni ta del av det, då kör vi. För sen handlar det inte om pengar, men...
Ja, fast det gör det ju. Man måste ju betala hyran.
Ja, så är det ju.
Vad är det som betalar hyran idag? Vad är liksom din största intäktskälla?
Det är väldigt olika, men det är mina lyftar... Alltså coachning. Jag gör inte online, men jag kör fysiska. Eftersom att det är
som... Och då är det återkommande inkomster för att de betalar dig varje månad för att du är deras tränare.
Ja, liksom. Mental coach också. De som vill får ju privat mental coachning. Sen är det ju samarbeten. Men sen är det ju först och främst också, jag anordnar ju mycket träningsresor där man jobbar mycket mentalt och i tyngdlyftning. Så att det är liksom en äventyrshelg då. Äventyrsresor, jag gör mycket event, jag gör lite reklamfilmer, jag gör mycket... Alltså det är väldigt brett så att den största inkomsten, det är inte någon specifik utan det är väldigt så här, ganska jämnt från alla håll.
Men du sa innan när vi satt och snackade lite så sa du så här, jag är inte en influencer.
Nej.
Och tycker du att det är ändå fult att vara det?
Nej,
det
så här... jag vill bara bekräfta, för jag förstod att du skulle fråga det. Nej, jag tycker det är helt fantastiskt, jag har jätterespekt. Men jag jobbar så, för influencer det är ju influerande. Mm. Men jag skulle vilja se mig som en hälsoinspiratör just för att jag jobbar väldigt djupt. Jag jobbar mer djupt och jag jobbar mycket med kvinnliga rättigheter. Och
du menar så här kanske att man inte vill vara förknippad med den klassiska influencern som står och putar med läpparna.
Exakt.
Och,
jag tycker ju att du är influencer och många av de där andra som kallar sig för influencer är någon typ
fast
av...
Fast man är väl influencer fast för olika målgrupper.
Ja, men influera kanske handlar ju om att påverka människor.
Påverka,
om det enda man påverkar dem till är att köpa olika klädmärken och handväskor varje vecka, då frågar man dem vad de jobbar med så tror jag inte de knappt kan berätta vad det är att influera människor. Alltså har man fått det... Jag kanske liksom oförskämt här, men jag tycker faktiskt att vi skulle kunna göra skillnad på människor som har dedikerat sitt liv till att försöka få ut ett budskap och människor som har dedikerat sitt liv till att försöka kränga olika saker varje vecka. Säg inte att det ena är rätt och det andra är fel, men man ska ju se skillnad på vad som är rådgivning och vad som är försäljning. Skoaffärer säljer skor, det går jättebra. Sen finns det fotvårdsexperter som håller på att fixa med fotvalv. Det är två olika yrkesgrupper helt enkelt.
Ja, men det är lurigt för att det där har jag tänkt mycket på också. Jag har inget problem att förknippas med influencer. Jag tycker det är jättehäftigt för jag gör vissa avtryck på det också. Men det blir lite vanärande på grund av att jag har byggt upp något så starkt och så djupt som hjälper tusentals där ute. Jag lägger ner väldigt mycket pro bono och jag lägger ner väldigt mycket hjärta och själ som absolut genererar pengar. Men för mig så drivs jag inte av pengar hur klyschigt det än låter. Men jag har pengar. Men jag vet att det är väldigt fina, rena pengar och jag vet att de gör nytta, alla mina tjänster, och det är viktigast för mig. Sen råkar jag ha en stor plattform, men den kommer ju absolut inte ifrån att jag blev en influencer från första början. Så jag är väldigt stolt över min kanal för att den är så jäkla djup, fin. Det finns ingen hat, det är otroliga människor som har följt med sen jag var 16.
Mm. Vi ska återkomma till det här med bara för pengar, men bara för att slutföra just den här influencer-grejen.
Ja,
så tänker jag så här, vad tänker du då om, alltså du som är ung och inspirerande.
Ställa en jobbig fråga nu.
Nej, men du har ju, ja, men så här, med tanke på vad du har varit med om, din bakgrund och liksom i din ålder, tjej, sett mycket liksom kring. Och sen är ju så här, jag har två barn, 18 och 21.
Ja.
De tycker det är skitpinsamt när jag berättar att jag följer någon på TikTok som de följer.
Liksom.
Ja, men de tycker så här, vad ska jag dit och göra? Men jag försöker göra lite koll. Men då blir jag häpnar ju, även på Instagram. Hur... Jag har så jävla svårt att dra gränsen på om jag tycker att det är coolt när en tjej står väldigt, väldigt lättklädd eller liksom...
Som Gud,
ja, hon
djur,
äger
eller?
Sin egen kropp och det är jättebra och sådär. Men fan, jag tycker också att det blir också så jävla snett liksom. Från att det är det här putandet och liksom...
Det blir...
Förstår du vad jag menar?
Så här, ja, jag förstår vad du menar.
Vad tycker du liksom?
Jag ska försöka formulera mig så bra som möjligt och så vettigt som möjligt här. Jag älskar ju kvinnor. Alltså allt,
ja, det gör jag också.
Allt, ja, men vi gör ju det.
Ja, vi gör
kvinnor
ju det.
Är ju finaste och starkaste, ja, vi har. Däremot så, jag tror ju på att man, alla ska få göra det man vill. Man äger sin kropp, det är fantastiskt. Sen kan jag väl tycka att vissa val som många kvinnor och män framförallt, det finns mycket män som också gör den här problematiken som rör andra. Det blir liksom en snöbollseffekt på mycket. Men jag vill säga så här att jag tror att som en stora syster för samhället som jag känner mig som, så vill jag för de som lyssnar om det är unga tjejer att tänk på konsekvenserna, just att det är liksom just det här, vad vill vi sända ut? Precis som män, de vill inte sända ut våld egentligen. Det vill ju inte ni göra. Det är precis lite samma sak ungefär. Jag jobbar ju jättemycket med kvinnliga rättigheter, att vi inte ska bli identifierade bara för ett objekt. Så att det skaver lite i mig, det ska jag vara helt ärlig med, när jag ser att det spelas på för mycket sexualitet, när jag vet konsekvenserna av till exempel porrindustrin, eller nu säger inte jag att en tjej på Instagram i underkläder skulle påverka det, men att man måste ändå ha konsekvenstänk också. Just för att de här bilderna hamnar på nätet, de sparas oftast. Så att man ändå liksom är försiktig med det. Men det är svårt att uttala sig. Jag är jätteodömmande på det.
Men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår alltså, vad
ibland
du menar.
Är det så uppenbart att man vill locka, man vill vara utmanande, man vill få... Man kanske till och med vill få skit, men man vill få uppmärksamhet.
Jag kan tycka att det är lite... Det är coolt på ett sätt, sen är det ledsamt på ett sätt om man vet att... Jag tycker så här, man ska hitta sitt varför, för jag vet att många gör det för likes, jag vet att många gör det för pengar. Där kan jag väl tycka att det blir snett.
Mm.
För jag tycker att vi måste ändå hitta en grund, en värdegrund som håller.
Mm.
Och inte ta den snabba vägen som kanske ger förödande konsekvenser för någon som har jobbat skithårt för till exempel kvinnliga rättigheter eller vice versa. Det blir lite smutsa ner det som många har kämpat väldigt länge för, kan jag tycka många gånger. Och vill ändå nämna män där också, att det kommer från båda håll. Mm. Vi är alla lika.
Verkligen.
Det är jäkligt lurig fråga. Men jag tror att man måste liksom vara ensam och oense på många grejer, och sen kan man vara enad på andra. Att man måste ändå ha respekt för båda parter. Liksom, eller båda.
Jag tänker när jag lyssnar på det, att det där att man går sin egen väg.
Ja.
Nu är jag ju en liksom gammal gubbe i det här laget, jag fyller snart 50, men jag står ganska ödmjuk inför att vi gör inte det så mycket som vi tror.
Nej, men det håller
alltså,
jag med om.
Man säger gärna det, men jag äger min kropp, eller jag gör det här för min skull, eller jag har köpt den här bilen för att jag tycker att den är cool, det spelar ingen roll om någon annan ser. Alltså så här, man har så hundratals rättfärdigande varför man har den rätta bilen, eller den rätta rumpan, eller den rätta pojkvännen, eller det rätta jobbet, och liksom börjar man skrapa lite på ytan där, så är det inte så ofta som det är drivet av min inre brinnande liksom girl power eller man power eller vad fan du vill, utan oftast är det liksom en önskan om att få bli sedd, en önskan om att få bli bekräftad och uppskattad, även om vi inte kan säga det själv. Därför har åren blivit liksom lite vaccinerad mot att säga så här, men alla får väl göra som de vill, det är väl kul att den här personen liksom vågar sticka ut. Ja, det kanske är kul, men man kan också se det i ett annat filter,
att
en 14-åring kanske inte autentiskt kan liksom säga utröna själv, gör jag detta därför att jag tycker att det är så himla kul, eller gör jag det därför att jag har en önskan om att få vara med eller vara 17 vill. Fan, jag har ju varit tonåring också. Det är många beslut man har fattat kring både rökrutor och diskon och liksom, behöver inte göra hela listan, men där hade du frågat mig där och då, vill du detta? Så absolut, det är precis, absolut, det är klart jag vill detta, men det här gör jag för att jag vill. Som jag idag kan säga så här, det hade ju inget med min vilja och gör överhuvudtaget. Samtidigt kan inte komma 48-åriga gubbar och klappa 14-åringar på huvudet och säga så här, nej, du vet inte ditt eget bästa, därför ska du ha burka eller inte ha burka, eller därför ska du ha tröja eller inte ha tröja. Så att jag menar, det är inte som att någon annan kan lösa det heller. Men jag är inte så snabb på att köpa in på den här bara, you do you, men liksom, ja, absolut, men är det det man gör då? Liksom?
Det är mycket...
Jag tycker det är bra, så du sa, man får ställa sitt eget varför. Men jag måste bara tillbaka, så det är himla fint det där med resan och så, men pengar nu då? Nu har du pengar.
Hur har det präglat?
Jag vill tänka sig gentemot dina föräldrar. Har din mamma så här,
de har ordnat upp sin ekonomi. Jag är stolt över det. Men däremot, det vill jag ändå lyfta, att det har skadat mig. Jag är nästan för duktig med pengar, vilket har varit, jag får gått och prata hos terapeut, för att jag har nästan varit frenetisk, för jag har tänkt att jag ska försörja en till person. Mm. Fast jag typ är 18, 20, 21. Fast jag bor själv. Mm. Jag har en mindre hyra. Alltså, det vill jag ändå nämna. Att jag tror många känner igen sig i det, men vågar inte prata om det. De är så jävligt stressade över pengar. Kanske för att jag fick ju det inpräntat i min kropp. Att jag måste ständigt vara på tå och ett steg framför. För att jag måste ju vara beredd på om någon av mina föräldrar ber om pengar.
Mm.
Jenny, har du pengar och lån? Jag tycker inte att det är svagt. Jag vill ändå nämna och påpeka att det är jättemånga som har skulder. Jag har inte haft en enda skuld. Och jag är tacksam för det, för det är vanligare att ärva det tänket och ta efter. Jag kan inte riktigt svara på, det ser ju ni säkert jättemycket. Mm. Jag kan inte svara på varför jag har gått åt andra hållet. Men det är nog för att jag har haft sånt jäkla ansvar för mycket. Att jag har varit för duktig att ta på mig andras ansvar att jag ska fixa det. Jag tror att det kan vara det. Men idag har jag...
Du kanske hade det också så pass illa så att du inte...
Ja, men det tänker
liksom,
jag också.
Det är min känsla liksom, att du har varit så illa.
Det har varit lite för djupt liksom.
Ja, men man har en sån självbildsstörning liksom, att man växer man upp med föräldrar som är liksom inte träning, dålig kost och så är man en del av det. Då är det lätt att ärva inte träning, dålig kost.
Verkligen.
Växer man upp med föräldrar som pratar aktier och liksom starta bolag, ja, men då är det lätt att köpa aktier och starta bolag, för att det är en del en självbild. Men växer man då upp med några som har taskig ekonomi och inte tar hand om det, och dessutom skjuter ut dig så långt, ja, men då är det nästan som att du blir programmerad med att du inte tillhör det.
Exakt.
Det är liksom, tur i oturen här på något sätt, är att du inte blivit insluten i en grupp som har ett destruktivt beteende, utan det destruktiva beteendet har på något sätt skjutit ut. Nu vart det psykologipodden här.
Men
jag bara tycker att det är fascinerande, för att jag tänker att många som har föräldrar som hamnar hos kronofogden hamnar ju där själv, för att man ärver kanske beteenden, och sen tänker man i flera år, jag ska ju vara annorlunda, sen så till syvende och sist så blir man med åren mer och mer som sina föräldrar. Så
att
det här är ju liksom, jag tror att det är viktigt, det har ju jag pratat om i massa år, jag känner att jag typ är själv i Europa och prata om liksom, finansiell självbild. Vad har vi för pengaidentitet? Liksom, är det okej med aktier, är det okej med fonder, är det okej med att ens ligga på plus? Vet ju det här att de flesta som vinner pengar på lotto mer än 1 miljon har gjort av med allting inom 3 år, därför att det ligger inte i deras självbild att ha pengar. Nej. Och självbilden vinner över kontot liksom.
Och det där, den som är född
som Donald Trump typ, han kommer ju aldrig gå och lägga sig hungrig, för han är liksom född med en bild av att han kan göra pengar av vad som helst, och då verkar det som att han faktiskt kan det också, för liksom, det går inte från dem att det inte blir pengar i slutändan liksom.
Och det där tror jag att man påverkade, det är så himla intressant det du nämnde, man kan verkligen påverka det, för jag gick ju från att verkligen så här. Men jag är ingen sån som skiter pengar, fast jag vet att jag har pengar. Jag är väldigt ödmjuk till det idag. Sen vet jag också, eftersom att jag vet när folk... Jag gör ju mycket insamlingar, så jag vet att pengar inte alltid gynnar folk med problem, eller det kan bara bli värre. Till exempel med missbruk, med alkohol och sånt där. Att många tänker så här, men måste jag göra en insamling och ge dem pengar? Men det kommer inte hjälpa ett skit den här personen, för den är ju där den av en anledning. För att den kan inte ta hand om pengar. Så jag kan inte ge en stor summa i handen på dem. För de kommer ju köra sig själva i botten.
Mm.
Och det är så viktigt att prata om. Många ifrågasätter mig varför jag blir en god man. Till exempel när jag hjälper kvinnor som är utsatta under mäns våld.
Mm.
För de har ju inte, de är inte van vid att ta hand om pengar. För de är vana att lägga över bara på männen för att de fixar det. Och då är de fast. Så att man måste liksom tänka mycket på det där. Jag tycker det är så fint det du säger om pengaidentitet. För den tror jag också man verkligen kan påverka under åren som vuxen. För det har jag verkligen gjort. Men idag så är jag väldigt glad för min pappa och mamma. Nu har inte jag superbra kontakt med mamma, men hon har ett bra jobb. Hon liksom har ordnat upp sig. Och jag vill också nämna det, att man kan göra det.
Mm.
Och att det är mycket upp till en själv. Och pappa, han har ju liksom bara haft otur. Det är därför han liksom hade, eller båda haft otur också. Men samtidigt har de gjort dumma val. Och det får man ändå, man gör dumma val ibland.
Mm.
Men jag straffade dem väldigt länge. Jag var väldigt agg mot det först. Att jag hade det här... Gud, jag hade sån stress, jag mådde ju skit. Jag kan fortfarande känna det ibland, att jag får panik över pengar, fast jag vet att det är lugnt. Men det är för att det sitter så djupt rotat. Men då får ju jag ta itu med det, för det är mitt problem idag.
Mm.
Där råder jag dem som har och känner igen att det skaver, att de får panik, att de känner att pengarna styr för mycket och att det blir att det tar över, precis som alla andra grejer. Gå och prata, för det finns jättefin hjälp att få.
Jättebra råd. Oro är ju aldrig till nytta.
Det blir ingenting. Många tänker så här, men nu är det så hög ränta så nu måste man oroa sig. Oroa sig hjälper ju ingen.
Nej, precis.
Ta hjälp så du kan bli sund i huvudet igen i fråga om att se nyktert på det och sen fatta kloka beslut. Liksom.
Men om jag vill följa dig nu då? Ja. Och om du måste pusha lite för dig själv här nu då, för vi kanske har ett gäng lyssnare som inte känner till dig. Så var hittar man dig om man vill boka och vart hör man av sig någonstans?
Nej, men det finns först och främst på Jenny S, alltså som är Sven, och Fred med 2 E på Instagram. Sen har jag min YouTube-kanal, då är det Jenny Sveberfred. Sen har jag TikTok också. Men sen så många bokar mig via min hemsida som är bifogad där då såklart på. Och där är jag också, det glömde jag säga, jag är ju massageterapeut också och jobbar ju jättemycket med behandlingar och allt vad det är.
Sen, och ute föreläser mycket.
Ute föreläser mycket.
Var bor du då? Bor du i Stockholm?
Jag bor deltid här i Stockholm. Jag har ju bott här heltid, men nu sen jag är gift så jag flyttade tillbaka till norr. Det var en av mina stora fina förändringar jag behövde göra för att må bra. Mm. Så jag bor i Sundsvall på Alnö och sen så bor jag deltid här i Hägersten då. Så det är jag jätteglad att få ha 2 världar.
Perfekt.
Så att, det är som jag, fast jag har gjort samma, fast jag bara förskjuter neråt istället.
Ja, nej, men det är ju som mig, jag har också 2 världar. Jag har mindre, jag har 10 mindre. Mil mellan mina världar.
Det blir så mycket snack, man vill prata så mycket mer. Det blir så,
men då fortsätter vi göra det, fast vi avrundar podden.
Jag känner det, går så jävla fort. Det är intressant, alltså super skoj att träffa dig.
Ja, men det är samma.
Du är verkligen, som jag sa inledningsvis, du glittrar.
Jag vill
också bara, när vi avrundar den här podden nu, säga, om man har lyssnat på det här avsnittet och känner igen sig, om man mår dåligt och går med självmordstankar och man kanske är utsatt bara för en bråkdel av det utsatt för, men ändå mår så pass dåligt, så finns det hjälp att få.
Det finns hjälp att få. Man kan skriva till mig också. Ja. Det kan man absolut göra. Och sen finns det, jag kan tipsa om tjejjourer och allting. Jag jobbar även som tjej liksom på jourer och sånt där. Så att det finns jättemycket hjälp att få.
Ja, det känns hopplöst, men det betyder inte att det är hopplöst. Det finns hjälp att få.
Sträck ut en hand och ta emot den.
Ja. Bra, då har vi sagt det också. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att ni är så fina och grymma. Tack för att jag fick komma.
Tack.
Tack snälla.
Podplay.